Idag när vi samlas här så är det väldigt mycket som händer i världen. Som vi ser, vi får inte veta allt i våra svenska nyheter, men det vi kan se på internet som alla som har möjlighet att följa ser ju och vet att det är väldigt mycket som skakar idag. Det är ekonomin som skakar och Grekland är första landet som de varnar för kommer att krascha. Flera andra kommer att bli som en dominoeffekt och påverka oss allesammans. Oljeutsläppet upp borta i USA som är en katastrof som kan bli många gånger värre än vad den är idag. Som man befarar. Vulkanutbrott. Som det har varit sista tiden och fortfarande är. Man ropar mer och mer efter ett penninglöst samhälle. Som Bibeln ju har förutsagt. Jordbävningar. Hela tiden faktiskt. I ett område, jag tror att det är i Sydamerika. Där det var 763 jordbävningar, jordskalv på en vecka. Och nu är det ju inte som det har varit tidigare. Med samband och så här. Utan nu sker det jordbävningar och jordskalv lite överallt. Hela tiden och det bara fortsätter. Ekumeniken och det man kallar interfaith. Det här man vill sammanföra trosuppfattningar och religioner. Till en världsreligion, till en världskyrka, ett system. Och föra in alla i, pågår för fullt. Och Israel inte minst som inte har kanske någon vän längre. Något land, utan precis som Bibeln säger så kommer alla länder att vända sig mot Israel och Jerusalem. Och allt det här och mycket mer, det är ju precis det Bibeln har förutsagt. Och vi ser att det går mot slutet på den här tiden, tidsåldern och Jesu återkomst. Och när vi ser på allt det här så finns det ju faktiskt orsak att bäva och många kanske känner fruktan inför det som kommer, inför det som Jesus och Bibeln har förutsagt. Men, och det var likadant, tror jag, för Josua vid det här tillfället. Han hade väldigt mycket framför nu. Och Israels folk, när de skulle inta landet, de skulle inta löftena. Löfteslandet, som det kallas. Och kanske gick Josua och tänkte och fundera, hur ska det gå? Och han visste, han kände till alla fiender som fanns överallt i det här området som de skulle inta löfterna. Och vilken kamp och vilken strid som låg framför dem. Men så står det i Josua 5 och från vers 13. Att det hände sig, står det. Det står ju ofta så i Bibeln, när Guds tid är inne eller något särskilt händer. Det hände sig. En gång när han lyfte blicken, står det. Utifrån det kan vi kanske tänka oss att Josua gick där och fundera och oroa sig. Hur ska det gå? Vi vet att Gud är med, men vilka hinder och vilka prövningar som vi har framför oss. Men nu lyfte han blicken och han såg en man stå framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom, tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade, nej, jag är befälhavare över Herrens här och har nu kommit hit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sa till honom, vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua, tag skorna av dina fötter, till platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Josua får möta, jag är befälhavaren över Herrens här. Det är det som i många ställen i Bibeln, i Gamla testamentet, kallas Herren Sebaot. Det är alltså härhövitsmannen över Herrens här. Härskarornas Gud, som det betyder. Han som är herre över allt. Herren Sebaot. Det var honom som Josua fick möta här. Det står bland annat i Andra Samuelsboken 6:2. När David och var med där och folket förde in arken. Då står det att man skulle föra upp Guds ark som hade uppkallats efter namnet, står det. Namnet Herren Sebaot. Honom som tronar på keruberna. Han som tronar på keruberna, Herren Sebaot. Herren Sebaot, härskarornas Gud. Namnet Hashem på hebreiska. Och vi vet vem det är. Namnet över alla namn. Sjunger vi om och tillber Jesus Kristus. Jesus vår frälsare. Och det står också i Jesaja 44:6. Så säger Herren Israels konung och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och jag är den sista. Förutom mig finns ingen Gud. Och Jesus säger om sig själv längre fram i Nya Testamentet, bland annat i Uppenbarelseboken. Jag är den första och jag är den sista. A och O. Så det är alltså Herren Sebaot som har makt över allt som ligger framför. Allt som vi har framför oss av prövningar, av svåra tider. Som gång på gång har profeterats, inte minst den senaste tiden, de senaste åren. Svåra prövningar, svåra passage. För alla människor. Och inte minst för oss som troende, förföljelse och mycket annat. Men Josua får här möta Herren Sebaot som är herre över allt detta, över alla härar. Mänskliga härar, militära härar, de starkaste makter här på jorden men också i den andliga världen. Han är herre över allt och alla. Så mäktig, tronar på keruberna men ändå bor i våra hjärtan. Han bor i våra hjärtan. Herren Sebaot, det var alltså Jesus han får möta här. Josua. Jesus är han som kommer, när han kommer tillbaka, det står att han kommer att sända ut änglarna för att hämta oss till sig på skyn. Änglahärarna. Hur många änglar som helst till sitt förfogande, härskarornas Gud. Men som ändå kom som människa till oss och som gav sitt liv. Och han sa ju vid ett tillfälle där till Petrus när han reagerade med vrede och fruktan. Och högg av den här överste präst, högg av örat, ni vet, när man skulle gripa Jesus. På en av soldaterna där. Så säger Jesus att han har legioner av änglar. Att utbe av sin fader om han hade velat. Men han valde att inte göra det. Därför att han kom för att ge sitt liv för att rädda oss. Han har redan gått före. I allt det vi får gå in i har Jesus redan gått före oss var och en. Och banat vägen. Den är färdig. Segern är redan färdig. Och vi får gå in i Jesu fotspår tillsammans med honom. Här idag. Och varenda dag tillsammans med Jesus inför det som vi möter. Och det är detta också som Josua får uppleva här. Jesus kom honom till mötes. Herren kommer oss till mötes. Och vi har löfte på det så vi vet att när vi här idag sitter med öppna hjärtan inför honom, Herren Sebaot, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, så lovar han att komma oss till mötes. Det står ju så. När vi nalkas honom, närmar oss honom, ska han närma sig oss. Andra krönikeboken 15:1. Där kom Guds ande över en profet som fick säga till kungen i Juda. Hör mig du Asa. För han var orolig. Han hade fruktan. Men han ville lyda Gud. Och då får han tilltalet. Ni hela Juda och Benjamin, Herren är med er när ni är med honom. Om ni söker honom låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom kommer han att överge er. Om ni söker honom låter han sig finnas av er. Ordet det här finna, att finnas, på hebreiska matsa finns en definition som säger hans närvaro som träder fram för att styrka och välsigna. Hans närvaro som träder fram för att styrka och välsigna. Vi inte alltid känner så mycket, vi kanske inte upplever så mycket, men i tron så vet vi att när vi söker Herren, då kommer han oss till mötes. Vi öppnar våra hjärtan för honom, då gör han någonting i våra liv som är av evighetsvärde. För det Gud gör, det är ju av evighetsvärde. Josua, han behövde möta Jesus här inför det som låg framför. Vi behöver det, den där mötet med Jesus dagligen. Därför att Jesus är den enda som kan föra oss in i löftena. Det är bara han. För det är i honom, står det, som löftena får sitt ja och sitt amen. Det var bara Jesus som kunde föra folket in i löftena, in i löfteslandet. I ett profetiskt budskap förra året var det en mening som jag inte kan glömma, som jag särskilt lade märke till, det var detta: segern ligger i efterföljelsen. Segern ligger i efterföljelsen. Alltså, vi behöver inte tänka att vi ska klara detta, eller att vi ska i oss själva ens klara någonting, utan vi ska bara följa Jesus. Han kommer att leda oss var och en. Han kommer att leda oss tillsammans. Han leder sitt folk, Herren Sebaot. Det är hans löfte till oss. Det är sant, det är verklighet. Han går före. Segern för oss är att följa honom. Det är att följa Jesus. Och för Josua så var det enkelt, därför han hade valt. Han ville följa, han ville lyda. Så han gör genast som Jesus säger till honom, Herren Sebaot. Han gör som han säger. Det är Jesus som tar befälet här. Och det var det som Josua behövde bli påmind om. Att det är Herren Sebaot som tar över nu. Du behöver inte oroa dig. Du behöver inte frukta. Och hur ofta behöver inte vi bli påmind om det? När vi ser allt som händer omkring oss. Om vi är vakna, vilket vi ska vara. Vilket vi är befallda att vara, eller uppmuntrade att vara vakna för det som händer. Om vi sover så vet vi inget, men då kommer allting som en överraskning för oss och vi kommer i panik. Men vi ska vara vakande och bedjande, står det. Men samtidigt så säger Herren Sebaot till oss att vi inte ska frukta. Han tar över. Det är han som går före. Det är underbart när vi söker honom och vi vet att han hör oss. Vi fick telefon häromdagen. Och då var det en som vi har kontakt med tack vare vår hemsida. En av många som hör av sig. De flesta hör av sig via mejl. Vi får mycket ofta mejl. Men nu var det kris i en situation i familjen och de behövde hjälp i bön. Och vi fick sån nöd så vi bad och de bad naturligtvis. Och så fick vi mejl. På morgonen därpå, då hade det alltihopa vänt. Och vi sa, oj, tänk att Gud svarar så snabbt. Det var underbart. Det är underbart. Och vi blir alltid lika förundrade när det är så där radikalt. Men det är fantastiskt när Jesus griper in. Vi får gå till honom med allt. Det är ju så att det är viktigt att vi får korrigera ibland vårat perspektiv. Våran inställning och förståelse. Den helige ande får korrigera oss ibland så vi har rätt perspektiv. För det var inte så att Gud skapade oss människor för att han behövde oss. Han är allsmäktig, han är fullkomlig. Fader, son och helige ande i en fullkomlig, perfekt harmoni, helighet, renhet. Allt. Det finns inga brister. Det finns inget behov av Gud att han skulle behöva oss. Men Gud är kärlek och hans kärlek är utgivande. Och han skapar skapelsen av oss människor för att ge sin kärlek till oss, för att ha gemenskap med oss. Det var inte för att han saknade någonting, men för att han ville skapa oss. Så Gud är inte beroende av oss, men vi är beroende av honom. Vi är beroende av honom. Källan till allt liv. Herren Sebaot sa till Josua: ta av dig skorna, för platsen där du står är helig. Och Josua, han gjorde genast som han blev tillsagd. Han tog av sig skorna. Och att ta av sig skorna för en jude, som vi kan läsa om ibland i Gamla testamentet, det är detsamma som att ge upp sina rättigheter. Det är att överlåta sig. Det är att ge upp sina egna rättigheter, sina egna planer, sin egen framtid, ja allt. Att överlåta sig och lägga ner allt. Och det fick Josua göra här. För att få ett rätt perspektiv. För att känna vilan i. Det är en Sebaot som går före. Det är han som för oss in i löftena. Det är han som fullbordar det han har lovat. Det han har sagt. Jag läste en ganska fin berättelse som är som en liknelse. När det är just barnaskapet. Det var en pappa som skulle så i trädgården och sätta jordgubbsplanter. Jag antar att det heter så, att man sätter planter, jordgubbar. Han har flera barn och han hade med sig sina två små barn, 3 och 4 år gamla. De skulle få hjälpa pappa att sätta de här planterna. Så flickan som var 3 år, hon var nu full av energi och inspiration för det här, att få vara med pappa och sätta planter. Och så såg hon ju hur han gjorde. Och så gick hon efter och så tryckte hon ner planter. Inte så långt förstås, för rötterna, de flesta rötterna var ovanför jorden. Och sen skvätte hon lite vatten. Och det såg ut som det gjorde. Men hon var inte bekymrad om hon skulle lyckas eller klara det här. Det stora var ju att få vara med pappa. Och få göra det pappa gör. Och få hjälpa pappa. Så hon var ju glad. Och pappa såg det där. Och han hade kunnat göra det här bättre själv egentligen. Men han ville ju att barnen skulle få vara med och vara del i arbetet. Så han gick efter och tryckte ner rötterna så de kom under jorden. Och vattnade ordentligt på planterna. Och sen gick tiden och så växte planterna upp. Och de fick många fina jordgubbar. Vilken glädje när frukten kom. Och nu står den här lilla treåriga tjejen. Och så pekar hon på en av de där planterna med fullt med jordgubbar. Och så säger hon: det är en av planterna som jag planterade. Ja, då var hon lite stolt. Men det var en sån fin bild där, tyckte jag. Av barnaskapet. Barnaskapet i Gud. Hur planterna, ja, arbetet, det är ju inte vårat. Det vilar ju inte på våra skuldror. Det är på hans skuldror det vilar. Det är Guds verk. Det är han som gör det. Det är han som gör växten, som det står. Men han vill ha gemenskap med oss. Och han vill använda oss. Han vill att vi ska få vara med i hans verk. Och när vi ser frukten, då är det egentligen han som ger växten och gör allt sammans. Men vi får vara med och glädjas i hans verk. Det är stort. Nu säger ju inte det här allt, men ändå en del av vårt liv med Gud, med det kristna livet. Om barnaskapet och perspektivet på det vi är med i. Det verket som vi är med i. Det är Gud som äger allt. Det säger Bibeln. Han äger allt. Han har skapat allt. Vi är förvaltare. Och allt det vi har, det är att förvalta. Och få vara med i Guds verk och få glädjas när vi ser frukten och ser vad Gud gör och ser att han vill använda oss. Det är ju lika spännande och lika stort varje gång vi ser att vi får vara använda av Gud. Kung David, han hade förstått det här. När man samlar för att bygga templet. Och han hade kämpat i strider. Han hade kämpat i många strider. Han hade vunnit också många segrar. Han hade tagit byte. Och allt det där och mer därtill, det gav han ut till templet. Men David, han visste, han hade förstått, för Gud hade visat honom vad det egentligen handlade om. Och när han gav så påverkade folket att ge. Frivilligt och med glädje gav de till Guds verk. Av sina resurser, av det de hade, det de kunde ge. Och så kan vi läsa i första krönikeboken 29 och vers 13 och 14 tror jag. Så tackar vi dig nu vår Gud och lovar ditt heliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi gett det åt dig. Ty vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi har skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn. Från din hand har det kommit och ditt är alltsammans. Han förstod David att det här är ingenting som vi egentligen har förvärvat eller åstadkommit. Vi har fått det som gåvor. Vi har fått det och vi får ge vidare. Och vi får vara med i Guds stora verk som pågår över hela jorden. För innan Jesus kommer, innan det sista slutet och Jesu återkomst, så står det att evangeliet ska predikas för alla folk och stammar över hela jorden. Och vi får vara med. Och vi ska få vara med och inta segrar i den här tiden som ligger framför. Var och en av oss som är här, de som är med i den här församlingen och andra församlingar och överallt där man följer Jesus. Även om vi är få. Men så har det ju alltid varit, ni vet. Det har alltid fått vara en förtrupp, en liten grupp människor i alla tider. Inför det Gud gör, inför hans löften. Att det sällan är många, det är oftast de få som får gå före och får bära verket, får gå i förbön och i bön och så vidare. Men vi får ge våra liv till honom och vi får också ge våra liv för andra människor och be för dem som ännu inte känner Jesus. Första Johannes brev 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Det är de vi vill rädda i våra närmsta, de vi bär på våra hjärtan innan Jesus kommer. Och i den här tiden som ligger framför. Det är Guds närvaro som allt beror på. Det är att det är han som gör det. Herren Sebaot. Det var kamp för varje område för Israels folk. För Josua och folket. Det var kamp och strid för varje område de skulle inta. Och så är det för oss. Det är inte utan kamp. Och det är inte utan strid. Men vi får den kraft har vi blivit lovade och vi vet att det är sant. För varje dag. Ny kraft för varje dag. Kraft för det som vi får gå igenom var och en. För om vi ber för så vill den heliga ande ge oss kraft. Att bära nöden. Att bära omsorg. Att ha den barmhärtigheten för människor. Som han vill ge oss. Och ofta är det ju så. Eller alltid är det ju så att det är den största kampen. Det är också de största segrarna. Den största kampen är de största segrarna. Guds närvaro jagar fienden på flykten. Därför att när folket stred som det stod, så sa Herren, han hade sagt det innan, att jag kommer att jaga bort era fiender. Jag kommer att jaga fienderna på flykten. Det är att gå i förutberedda gärningar. Herren går före, det är han som jagar fienden på flykten. Det händer ju lite så här skrämmande saker ibland. Och Janne och jag var en gång, hade möteskampanj i en församling. På natten var vi med om något väldigt obehagligt. Jag berättar inte nu i detalj, men vi var verkligen attackerade. Och det var en, som att en onde själv kom för att skrämma oss och attackera oss. Jag fick det i en dröm. Och jag visste precis vad det handlade om i drömmen. Och det var bara det att Janne kände samma sak, fast han låg vaken. Och det visar alltså att Satan var fruktansvärt vred. Och vi visste och församlingen kände och var medveten om att det var en andlig kamp. Det var människor som var nära Guds rike. Det fanns också satanister i närheten där i området. Och det hade säkert också med detta att göra. Och det vi upplevde, det var en demonisk tydlig närvaro. Men det sista innan jag vaknade i detta, och detta kom emot oss för att liksom, ja, ville ju döda oss eller tysta oss eller vad som helst, så kom det inom mig i drömmen en kristallklar tanke som jag visste, det var inte min egen tanke, det där var den helige ande. Det kom så här: tack Jesus att din närvaro jagar fienden på flykten. Kristallklart kom det, så bestämt. Tack Jesus att din närvaro jagar fienden på flykten. Och när jag vaknade så kunde jag fortfarande höra ljuden, och allt var precis som att jag nästan inte var vaken, eller att jag visste inte om jag hade knappt drömt eller var vaken eller hur det var. Och sen när jag upptäckte att Janne var vaken, så började vi prata om det här. Han hade känt likadant, och han har sällan känt sån fruktan som han gjorde då faktiskt. Så vi bad, och vi bad i flera timmar till det började ljusna på morgonen. Och bad till vi kände att det släppte. Och strax senare, inte den helgen, det hände en del den helgen också där på platsen. Vi var där i flera dagar. Men strax senare så blev det ett antal människor frälsta och bröt igenom. Och det var det alltså som var på gång. Det var en kamp. Men det där glömmer jag aldrig. Att det är Jesu närvaro som jagar fienden på flykten. Och egentligen så behöver vi inte frukta. Men vi är människor och vi är svaga. Och det är otäckt sånt där. Men det är underbart att få vara med om segern. Och vinna, vara med och se vad Jesus är mäktig att göra. Josua, han föll ner inför Herren Sebaot. Han föll ner inför Jesus. Och det är också så som det står, att vi behöver inte tro att vi ska hålla på och strida, och vi måste vara starka och vi måste vara si och så. Jag läste om en Torbjörn Svartling, jag läste lite i en bok han har skrivit. Och han var för en hel del år sedan med i sammanhang där man lärde så, nämligen att det var väldigt mycket det här att det hängde på oss människor. Och där man också menar att man kan stå emot allt och man kan stå emot sjukdom och så vidare. Och då blir ju resultatet eller konsekvensen att det är ens eget fel om man är sjuk. Men han skriver så här, jag bara tar ett litet citat här. Det var mitt ansvar att kämpa mot djävulen. Det var så man lärde alltså. Jesus hade redan gjort allt han skulle göra åt djävulen när han tog vapnen från honom i dödsriket. Nu hade Jesus gett mig sina vapen av ren nåd. Allt hängde på om jag skulle använda dessa vapen jag fått för att besegra djävulen i mitt liv. Gjorde jag inte det, hade jag ingen hjälp att vänta från Jesus. Han hade ju redan gjort allt. Det här fick han lära sig, ledde in i väldigt mycket fruktan och ångest och hemska grejer. För ni vet, om man en sån lärare där man liksom tror då att man är stark. Det leder ju till att man sen ska hålla reda på alla dessa demoner och allt detta som går emot. Det är fruktansvärt. Det där är lögn. Det leder människor in i en felaktig tro på sig själv, men också i mycket annat som skadar. Det står i Jakobs brev, kapitel 4, vers 7. Där står det: hur vi vinner seger, underordner därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort ifrån er. Ödmjuka er alltså inför Herren, så ska han upphöja er. Vers 10. När vi underordnar oss, det var allt som behövdes för Josua. Han föll ner inför Jesus, han föll ner vid hans fötter. Helig mark. Det är helig mark där Gud möter oss, är alltid helig mark. Oavsett vart det är, om det är i kyrkan eller på stan eller i köket eller var det än är vi befinner oss. Det är helig mark där vi får möta Gud. Men han föll ner. Han underordnade sig, han ödmjukade sig. Det var allt som behövdes. Och då står det: så ska Herren upphöja er, eller lyfta upp er. Det är han som lyfter upp oss. Det är där vi får kraft. Det räcker att vi ödmjukar oss för Herren Sebot. Då kommer fienden att fly. Det är av hans närvaro, det är inget vi har. Det är inte för att vi är så starka. Eller för att vi är så frimodiga. Nej, det är därför att vi har Guds närvaro. När vi ödmjukar oss för honom, så vinner vi seger. Och Josua, han blir påmind om det Gud hade talat innan. För när Gud talar, då är det ju aldrig så att det är liksom bara att ta bort det som har varit innan. Utan det alltid går som en röd tråd, som vi ser i Bibeln. Det Gud påminner, han ger liv och han uppmuntrar det som han har lagt ner i våra hjärtan. Det han redan tidigare har lovat. Och Josua, han hade hört löftet som Mose hade fått säga, 5 Mosebok 3:22. Var inte rädda för dem, till Herren er Gud ska strida för er. Var inte rädda för dem, till Herren er Gud ska strida för er. Den kamp som vi har att utkämpa, som vi har att gå in i tillsammans med Jesus, det är ju att rädda människor. Innan Jesus kommer. Innan den här tiden tar slut. Och Jesus kommer och upprättar allt. Och utplånar synden och det onda. Han kommer också döma mänskligheten. Kampen är för människors liv. För själar, för evigheten. Det är det som är kampen och striden. Därför vet vi att det kommer att bli strid. Det är strid, det är kamp. Men det står också att det är Herren som strider. Och Paulus skrev i Romarbrevet 8:31: vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Om vi går med honom, då går han med oss. Han har kallat oss. Om han är med oss, vem kan då vara emot oss? Vem i himlen eller på jorden, i den osynliga eller synliga världen, kan hindra Guds löften? Ingen. 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 Så följer vi Herren Sebaot in i löftena som ligger framför. Tack Jesus att du har segrat på korset. Tack att du har redan vunnit en fullkomlig seger, en slutgiltig seger Jesus. Tack att det ska bli synligt helt och fullt när du kommer, och vi tror och vi förstår att det är snart, att tiden närmar sig. Men tack Jesus att du också vill leda oss in i dina segrar. Att vi får gå med dig, att vi får följa dig Jesus i den tiden som ligger framför. Jesus, tack att det gäller församlingen här. Det gäller oss var och en Jesus som är här. Det gäller ditt folk Jesus. Tack att du säger till oss som du sa till Josua, att du går före. Att striden är din Jesus, att vi ska se på dig. Att vi får lyfta blicken som Josua gjorde. så att vi ser upp till dig, Jesus. Herre, du som är mäktig, du som är härskarornas Gud och som är mäktig att göra allt som du har sagt. Mäktig att utföra allt som du har bestämt. Tack Jesus, tack Jesus. Tack att vi får gå i dina fotspår. Tack att vi får se upp till dig. Tack att vi får vara med i ditt stora verk här i världen. Och att du vill använda oss, att du vill ha med oss i ditt verk, Jesus. Att vi också får glädjas åt dina segrar. Amen. Tack för det, Jesus.
Tack, Jesus, vi lovar och
Amen.